Det här programmet är då del två av det som jag har valt att kalla för ett bibliskt kristet förhållningssätt till det nyandliga smörgåsbordet New Age. Och underrubriken den här gången är Jakten efter framgång, hälsa och lycka. I mitt förra program så fick du en viktig bakgrund till det som jag tar upp den här gången. Där berättade jag om teologin och historien bakom New Age. Och jag berörde då bland annat vad som planeras i de innersta kretsarna inom New Age. Jag lyfte fram bevis för att det är Lucifer, alltså Satan, som man tillber i deras innersta kretsar. Jag pekade också på hur New Age-profeternas läror starkt påverkade Adolf Hitler till att bli den messiasgestalt som han blev. Okkultism, hemliga läror och ordensväsenden, det var de absolut starkaste krafterna bakom Hitlers djävulska diktatur. Och det finns mycket skrivet om detta ifall du är intresserad att forska i det. Och med dessa kunskaper i bagaget så förstår man vad det här okulta uppvaknandet som finns i världen idag, vad det kommer att leda till. Och då förstår man också hur allvarligt det är om man endast nosar bara lite på de rätter som New Age och andra okulta nätverk har dukat upp på sitt smörgåsbord. Här är verkligen den avgörande frågan, var någonstans du söker efter välsignelse? Är det inte hos Gud så lever du troligen väldigt farligt. Inom New Age så finns det en medveten taktik att med förrädiska erbjudanden locka vardagssvensson in i sitt nät för att sedan successivt initiera, inviga och transformera sina offer så att de blir förberedda för den nya tidsålderns nya världsordning med den nya världsledare som man vill sätta som regent över hela jorden. Han som Bibeln kallar för antikrist. Vi ska utgå ifrån ett bibelord i Nya testamentet och det är ifrån Andra Timoteusbrevet, kapitel 4, vers 3-4, och det står så här. Det kommer en tid då människorna inte längre vill lyssna till den sunda läran utan skaffa sig den ene läraren efter den andra därför att det kliar i dem att få höra sånt som de önskar. De slår dövöra till för sanningen. Och det här var hämtat ifrån NT81s översättning. Här är ett perfekt material för New Age att bearbeta. För den här typen av människor, de slår dövöra till för sanningen och så lockas de hellre av andra smaskigheter. Och vad är det då som lockar vanligt folk? Jo, det handlar om att man vill höra fascinerande läror och spådomar om hur man kan bli framgångsrik och vacker, läror om hur man blir lycklig och rik, hur man kan komma ifrån lidanden, bli frisk och få ett hälsosamt liv och spådomar om framtiden och så vidare. Och då söker man sig till den ene läraren, mästaren, pedagogen och terapeuten efter den andra istället för att söka sig till Gud, han som har skapat allt det äkta goda. Finns det då några risker med det? Ja, vi kan läsa ifrån Nya Testamentet, Andra Korintherbrevet, kapitel 11, vers 14. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Söker du alltså inte hjälp hos Gud, så är Satan beredd att serva dig med allt vad du söker efter. I alla fall tills han har fått tag i dig och fått dig i sitt garn. Och då verkar allt så ljust och bra i början och sedan när du väl är fast så är inte alla dessa fantastiska nyupptäckter så roliga längre. Då börjar den nedbrytande processen som gör att du kommer allt längre från Gud och allt längre in i mörker och missmod. rådlöshet och kanske depression. Satan utnyttjar vår nyfikenhet och vårt begär efter framgång, hälsa och lycka. Och han utnyttjar vår svaga karaktär. Ett av alla hans verktyg då, det är New Age. Och hans drivkraft, det är denna, att missar vi Guds frälsningserbjudande genom Jesus, då är vi evigt förlorade. Och då har Satan än en gång triumferat över Guds avbild, människan. Han har ingenting att förlora, för han är själv redan dömd. Han kan bara fördärva och fördärva ännu mer. Och det förrädiska är alltså att han kommer förklädd som en ljusets ängel. Om detta ska det här programmet handla om. Och jag ska sätta fokus på sådant som har ett sken av att vara ljus, men som kan föra oss in i evigt mörker. Och min avsikt är att avslöja vem som ligger bakom många av de erbjudanden om framgång, hälsa och lycka som vi möter i vår vardag. Och jag kommer ta dig med bakom kulisserna på yoga, meditation, akupunktur, homeopati och feng shui. Och jag kommer också säga något om astrologi och positivt tänkande. Men inledningsvis så kommer jag berätta om hinduismens sanna natur, eftersom mycket av den nyandlighet vi ser idag har sitt ursprung hos hinduiska läromästare. En mycket bra utgångspunkt för min kritik mot alla dessa nyandliga terapier som till exempel yoga och meditation, men även vidskeplighet och skrock, det är det första utav Guds 10 budord. Du ska inte ha andra gudar vid sidan av mig. Detta budord, det är ett förbud mot avgudar. Och det är främst givet till de som redan har valt att följa Gud, som är Guds barn, Guds familj. Och det säger att man inte får ha någon ytterligare gud jämte Herren Gud. Och vad är då en avgud som man har samtidigt som man dyrkar Herren Gud? Jo, det är helt enkelt allt sådant som man söker hjälp från och förtrösta på vid sidan av Gud och som får mitt tack och lov. Du kan fundera själv på vad du har berättat för dina vänner om, vad som har hjälpt dig med din hälsa, med dina sömnproblem, vad som gör dig mentalt stark eller vad som har kittlat ditt andliga sökande. Du kanske prisade yogan som du precis har börjat med, den undergörande homeopatmedicinen som någon tipsade om, kristallterapin som din massör gav dig, akupunkturen som du fick på sjukhuset, eller så prisar du den skrock som du för säkerhets skull följer. Det är troligt att det i så fall handlar om avgudar enligt första budordet. Och det är viktigt att titta bakom kulisserna på såna här nya andliga företeelser. För det finns en ond makt som vill snärja oss och få oss att förtrösta på avgudar istället för på Gud. Denna onda makt vill få dig som redan är kristen allt längre bort ifrån din skapare och Herre, så att du till slut faller ur nåden och går evigt förlorad. Och är du idag inte en kristen, då är den ondes avsikt att snärja dig så pass mycket att du aldrig någonsin kommer att hitta fram till Guds nådatron för att få den nödvändiga befrielsen och frälsningen som du måste ha för att få ett evigt liv. Om man kikar bakom kulisserna på nyandliga företeelser så hamnar man också i hinduismen, alltså den indiska religionen. Mycket inom New Age är ju sprunget ur hinduiska tankebanor och jag ska därför belysa några saker inom hinduismen. Kärnan i hinduismen, det är själavandringen, alltså det ständigt pågående kretsloppet av död och återfödelse, och det är detta som kallas för reinkarnation. Karma, vilket betyder ungefär gärningar, det är det som styr i vilken varelse man återföds i. Och hinduismen är därmed en religion som till 100% bygger på egna gärningar. I västvärlden så ser konstigt nog många invånare reinkarnationen som något spännande och positivt. Men i Indien så ser man reinkarnationen som en förbannelse. Hela samhället är egentligen förslavat under denna lära. Det sa till och med Gandhi. Därför så har det då inom hinduismen uppstått en mängd olika religiösa riter och metoder som går ut på att försöka bryta det här osaliga kretsloppet av död och återfödelse. Och yoga och meditation, det är två sådana metoder. Det finns i Indien tusentals självutnämnda guruer som tjänar stora pengar på att vägleda alla de som trälar under dålig karma och som fruktar för nästa återfödelse. Och för att inte bli evigt kvar inom reinkarnationens kretslopp så kämpar dessa stackars människor för att bryta kretsloppet, och deras hopp är då att jaget ska upplösas och förenas med det stora gudomliga tomrummet. Att bli allt och ändå ingenting, kan man säga. Genom att bli ett med det gudomliga världsalltet Brahman. Enligt hinduismen så är Brahman både skaparen och det skapade. Brahman är allting och allting är Brahman. Bibeln ger inget stöd för reinkarnationstanken. En gång ska vi dö och sedan dömas, står det till exempel i Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27. Och Jesus reinkarnerade inte efter sin död, han uppstod i samma kropp. På samma sätt kommer en gång alla människor att återuppstå i samma kropp. En del till dom, andra till evigt liv. I västvärlden så har många utav hinduismens populariserade metoder antagit en skepnad av att vara bara filosofiska och kanske vetenskapliga, men det är helt felaktigt. De är i grunden religiösa övningar som bygger på hinduiska teorier om hur människan ska komma upp till en gudomlig nivå där döden inte finns mer. Och därmed så vilar hinduismen på samma frestelse som Adam och Eva utsattes för i Edens lustgård. Nämligen att ni kan bli så som Gud och ingalunda ska ni dö. Från Bibeln så förstår vi att den grövsta synd människan kan begå är när människan själv försöker bli gudomlig. Det är liksom syndens ursprung. Och därför uppstår det också gång på gång genom världshistorien läror och religioner som lockar till denna självförgudning. Och varför det, kan man ju då fråga sig. Jo, förstår man det ödeläggande i att anamma såna här läror, ja då vet man att det är ormen från Edens lustgård, Satan alltså, som ligger bakom detta. Han vet vad som kan kasta människan in i evig död och förgängelse, och det är hans enda mission. En mycket känd guru i Indien heter Sai Baba, och det som han säger om sig själv avslöjar på tydligaste sätt vad hinduismen står för. Han säger så här, citat: "Jag är Gud. Min kraft är gudomlig och har ingen gräns. Det finns inget naturligt eller övernaturligt som kan stoppa mig eller min mission." Slutcitat. I Indien så upphöjs alla guruer till gudar. Och det är endast de som kan förmedla gudomlig vishet, säger man. Som vanlig hindu så är man därför beroende av en guru för sin egna andliga utveckling. Det räcker inte med att läsa de religiösa skrifterna. I det här sammanhanget så kan det vara intressant att lyssna till vittnesbördet från en indisk före detta guru som heter Rabi Maharaj. Den här Rabi, han växte upp i en familj där fadern var en hinduisk präst och guru. Familjen var därför utav hög kast och högt ansedd. Rabi själv blev med tiden också guru, och han sysslade mycket med både meditation och yoga. Och folk kom och knäböjde inför hans fötter, och så gav de honom gåvor för att de själva skulle få en bättre karma för nästkommande liv. För det är så det funkar. Men trots detta välstånd så kände Rabi en allt mer tilltagande tomhet i sitt inre och han kände sig oerhört ensam trots att han bodde i en familj med 14 medlemmar. Han sökte ännu mer intensivt i de hinduiska skrifterna och han övade ännu mer yoga och meditation, men det gjorde honom bara ännu mer förvirrad. Genom yogan så fick han erfara psykedeliska syner som man kan likna vid de hallucinationer som man får utav vissa sorters narkotika, berättar han själv. Till slut stängde han in sig i flera dagar på sitt rum för att försöka hitta sanningen. Och just då kom en ung kristen kvinna och berättade för honom om Jesus och om att Gud älskade honom. Och det här såg Rabi tack och lov som en vägledning, och efter att han hade lämnat sitt liv i Guds händer och tagit emot förlåtelse och frälsning genom Jesus så blev hans liv helt och hållet förvandlat. All tomhet och ensamhet försvann. De här psykedeliska synerna, de bara upphörde. Och plötsligt så visste han varifrån han kom, vem han var och vart han var på väg. Och hans framtid såg plötsligt mycket ljus ut. Gurun blev alltså en kristen när han såg den kärlek och det meningsfulla liv som Gud ville ge honom. Och det är ju därför också intressant att höra vad Rabi har att säga om den hinduism som han lämnade bakom sig och yogan. Och han säger så här, citat: "Yoga är hinduismens innersta kärna. Det finns ingen hinduism utan yoga och ingen yoga utan hinduism. Och det hinduismen ger, det är idel tomhet och hopplöshet." Enligt denna Rabi Maharaj, en före detta guru. När man granskar de nyandliga terapierna och metoderna ska man också känna till hinduismens aggressiva missionsarbete. År 1966 samlades ledarna för hinduismen till en kongress och där planerades att världen skulle missioneras. Redan år 1979 konstaterade sedan en talesman för den hinduiska världskongressen att, citat, "hinduismens mission i väst har krönts med en fantastisk framgång. Hinduismen är på väg att bli en världsledande religion och slutet för kristenheten närmar sig", slutcitat. Och år 1981 sa den indiske ledaren för transcendental meditation, citat: "Vår uppgift är att utmana den utspridda demonen som ligger bakom kristendomen", slutcitat. Och hur sker då den här hinduiska missionen? Jo, enligt den hinduiska missionsorganisationen Vishva Hindu Parishad så är, lyssna nu, yoga och meditationslärarna i väst deras främsta missionärer. Flera före detta yogalärare som idag är kristna, de säger samma sak. Att den hinduiska missionen sker genom att sprida intresset för yoga, meditation etc. Och att lärare i väst nästan aldrig vet om att de utnyttjas av de hinduiska ledarna. Vi ska avsluta den här lilla genomgången av hinduismen med ett bibelord från profeten Jesajas bok i Gamla testamentet. Och det är från kapitel 2, vers 6. "Du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att de är fulla av österlandets tänkande." Nu så ska vi då granska några utav alla de nyandliga metoder och terapier som har svämmat över vårt land de senaste 30-40 åren. Eftersom jag redan berört yoga så ska jag ta denna metod först. Yoga handlar inte enbart om olika fysiska kroppsövningar som många tror, utan handlar främst om meditation. Yoga betyder ungefär att sammanfogas, och det som man ska sammanfogas med, det är Brahman, det gudomliga världsalltet i hinduismen. Yogan avser att sätta personen i en slags trans och så därmed då dra sinnet upp mot sammanfogning med Brahman. Och detta ska man uppnå med yogans olika meditationsövningar. Och man använder sig då utav andningsövningar, olika ställningar och mantran till stöd för meditationen. Även om det sällan sägs rakt ut så är alltid ett mantra namnet på en hinduisk gud som ska upprepas gång på gång. Yoga, det härstammar ifrån myterna om den indiske guden Shiva som kallas för yogans herre. Shiva är den destruktiva guden inom hinduismen och förknippas med ormens kraft. Därför så avbildas också ofta Shiva med ormar i håret och runt andra delar på kroppen. Shivas ormkraft, den kallas för kundalini. Och med hjälp av den här kundalinikraften så ska man i yogan bryta ner den egna viljan, känslorna, sinnet och andra själsliga och andliga blockeringar. Och målet är att uppnå en sådan hög grad av tomhet, kan vi säga, att reinkarnationscirkeln till slut bryts och man blir ett med Brahman. Som kristen så bör man ju haja till när ormen och ormkraften upphöjs på det här sättet. Här kan man ju ana vem som ligger bakom de här lärorna. Den andliga faran med yoga, den blir bland annat tydlig när man hör vad en före detta yogalärare säger om sina upplevelser i yogaövningarna. Hon säger att hon fick känslan av att själv vara Gud. Det finns också en psykisk fara med yoga och med meditation som jag ska berätta mer om strax. Men den före detta guru som jag tidigare berättade om, han säger att man inte sällan möter helt mentalt förvirrade västerlänningar i Indien som har börjat efterfölja någon underlig gudamänniska eller guru och där inkörsporten till detta har varit helt vanlig västerländsk yoga eller meditation. Och under täckmanteln av att vara vetenskaplig och medicinskt korrekt så har yogan till och med blivit accepterad inom kyrkor och samfund och på teologiska seminarier. Men de som vet vad som ligger bakom yoga och vad den kan leda till, de ser yoga som en trojansk häst i våra församlingar. Se det därför som din uppgift att rulla ut den här hästen ur alla sammanhang där du är med. Nästa terapiform som jag ska ta upp, det är meditation som på många sätt liknar yoga. Det finns många olika sorters meditation, men i grunden handlar det om religiösa övningar som härstammar ifrån hinduism eller buddhism. Grundtanken är att meditation ska hjälpa människan att frigöra sig från den materiella världen och reinkarnationens förbannelse för att till slut försvinna in i det gudomliga kosmos. Guruer i Indien säger att all kunskap redan finns inom oss och att genom meditation får man kontakt med sitt undermedvetna, sin inre gudomliga natur. En del guruer säger till och med att vi inte ens behöver studera eller läsa böcker för att bli upplysta. Det gäller bara att via meditation och deras vägledning komma i kontakt med det stora eviga och universella medvetandet för att bli vis. Och dessa guruer föraktar ju då intellekt, förstånd och känslor och de pekar istället på att man med hjälp av meditation ska gå den inre kunskapsvägen som de kallar det. Man ska söka kontakt med den inre vägledaren, vår inre guide eller vår inre ängel, undervisar man. I västvärlden tror många att meditation är neutrala avslappningsövningar. Men det är en skev uppfattning, för meditation är framförallt en andlig övning. För många år sedan så klippte jag ur en artikel ifrån GP som handlar om vad överläkare Bo G. Jonsson vid Lillhagens sjukhus i Göteborg ansåg om meditation och yoga. Huvudrubriken på artikeln var "Meditation kan leda till psykisk sjukdom". Och det var alarmerande fakta som han kom med. Överläkare Bo G. Jonsson hade i sitt dagliga arbete upptäckt att meditation och yoga i många fall hade lett till svåra psykosliknande tillstånd där medicin inte hade någon som helst effekt. Han tog i artikeln särskilt upp ett fall som han hade följt på nära håll och som gällde en 27-årig man som hade provat på avslappning med hjälp av så kallad chakrameditation, som också kallas för kundalini-meditation. Den här killen, han var studerande och han hade inga sociala problem och inga missbruksproblem. En vanlig kille med andra ord. Efter att bara 7 gånger ha lyssnat på en kassett med meditationsövningar så sökte han akut hjälp för egendomliga psykiska problem. Under en övning hade han plötsligt upplevt hur någon slags energi under stor kraft fyllde kroppen, sa Bo G. Jonsson. Det handlade om ett energiflöde som sakta steg upp genom ryggraden och upp i huvudet där det liksom exploderade. Killen hade syner av ormar som steg uppåt från ljumskarna och ville liksom bita honom i ansiktet. Och det här tillståndet kunde inte killen påverka på något sätt själv. Och efter några dagar så övergick det här till en ny fas där han upplevde hur en mörk substans trängde in i hans kropp. Och det här gav honom akut dödsångest. Och han vaknade också varje natt av att onda väsen attackerade honom. Bo G. Jonsson berättade att killen lades in på den psykiatriska kliniken men att medicinerna hade ingen som helst inverkan på honom. Överläkare Bo G. Jonsson har sedan träffat flera personer med samma erfarenheter. Och några hade kvar dessa otäcka upplevelser så länge som 14 år efter att de slutat meditera. Och nu kanske du tänker att ja, men det var ju den farliga chakrameditationen som gjorde den 27-årige killen sjuk. Men då ska du veta det att en av patienterna endast hade sysslat med vanliga avslappningsövningar. Men hon upplevde också dessa attacker ifrån ormar. Och jag tror inte heller så kallad kristen meditation eller Jesus meditation är något som vi ska syssla med. För mig är det detsamma som att säga att det finns kristet knark eller kristen okultism. Ingenstans i Bibeln så finns det något som handlar om meditation. Så det är helt sprunget ur andra religioner. Att rabbla Jesu namn som ett mantra, det är inte det sätt som Jesus vill att vi ska be på. Varken hans namn eller bibelord ska användas som mantran, för då närmar vi oss det som vi kallar för magi. Vår relation till Gud ska vara som ett barns relation till sin mamma och pappa. Och hur skulle du själv uppleva det om din dotter, till exempel, satt i ett transliknande tillstånd och bara upprepade ditt namn om och om igen istället för att umgås med dig på ett naturligt sätt? Utifrån överläkare Bo G. Jonssons berättelse så kan man förstå att riskerna med meditation är så stora att ingen borde syssla med det, oavsett vad det är för typ av meditation. Om du nu har upplevt att yoga eller meditation har hjälpt dig i livet så ska jag citera läkaren Samuel Pfeiffer för dig som säger så här om alternativmedicinen. Vad hjälper det en människa om hon kan glädja sig åt den bästa hälsa men tar skada till sin själ? Slutcitat. Är du nu ute efter kroppsövningarna i yogan så sök dig istället till neutral gymnastik där du inte riskerar din evighet. Är du ute efter mental hälsa så sök dig till Jesus. Är du ute efter avslappning så ta en bönepromenad i skogen eller lägg dig och lyssna på klassisk musik. Sen är det också viktigt att konstatera att vi som kristna inte är utlovade ett liv utan problem. Det är tvärtom så att lidanden många gånger har en mening i våra liv, och det kan vi bland annat se i Nya testamentet, Apostlagärningarna, kapitel 14, vers 20-22. Det står så här: nästa dag for Paulus och Barnabas till Derbe. De predikade evangeliet i staden och vann många lärjungar. Sedan återvände de till Lystra och Iconium och Antiochia och styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike. Vad ska vi då göra när vi möter dessa lidanden? Ja, det kan vi bland annat läsa om i Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 50, vers 10. Och så ska vi läsa från kapitel 30, vers 15. Vem bland er fruktar Herren och hör hans tjänares röst? Om han än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning, skall han förtrösta på Herrens namn och stödja sig på sin Gud. Och sen så står det: genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Det bästa för både kropp och själ, det är att invänta Guds lösning på alla problem vi har. Och då ska jag säga det till dig, att jag själv inte upplever ett liv utan prövningar och sjukdom. Men jag vill trots det i det yttersta hålla greppet om dessa bibelord och be till Gud att han ska stärka mig till att vara trofast honom genom alla mörka dagar. Då ska vi kika lite på akupunktur. Akupunktur är ursprungligen en gammal kinesisk terapimetod som bygger på den dualistiska teologin, där man tror att allt tillkommit och upprätthålls av två motsatta krafter som kallas yin och yang. Genom stick med nålar kan balansen mellan yin och yang manipuleras så att önskad effekt erhålls, menar man. För länge sedan så använde de kinesiska akupunkturläkarna även örter, massage, amuletter och trollformler vid behandlingen. Spiritism och astrologi, det var också inslag i dessa läkares behandling. Akupunktur är därför ursprungligen inte någon vetenskaplig metod, utan en religiös och filosofisk metod med stora inslag av vidskeplighet och fantasier om förhållandet mellan kosmos och människans kropp. Några säkra vetenskapliga förklaringar idag, det finns inte till akupunkturens effekter. Men det finns belägg för att den kan ge smärtlindring. De flesta västerländska utövarna utav akupunktur, de tar avstånd ifrån den traditionella religiösa läran, men de hävdar ändå ofta att effekterna inte enbart kan förklaras med den retning som nålarna ger. Och då erkänner man ju därför att det finns något mer där bakom liksom. I Sverige så används akupunktur främst för smärtlindring, men det finns även naturläkare som behandlar det mesta med akupunktur, ifrån fotsvett och magbesvär till hösnuva och drogberoende. En specialist på akupunktur som heter Dr. C. Snorrenberger, han säger att akupunkturens enastående effekter kommer akupunktören till del bara om han rättar sig efter de ursprungliga föreskrifterna som vilar på de uråldriga principerna. Andra forskare menar att akupunktur handlar om att väcka och kontrollera den kraft som motsvarar kundalinikraften, ormkraften alltså. Precis som man gör till exempel i kundaliniyoga. Och jag hoppas att utifrån denna lilla genomgång förstår att akupunktur inte är fullt så neutralt som man kan tro. Det finns helt klart okulta inslag som gör att man bör avstå från akupunktur enligt min mening. Då har vi kommit fram till homeopati. Och många sätter likhetstecken mellan homeopati och örtmedicin, vilket är fullständigt fel. Detsamma gäller tron att homeopati har att göra med så kallad ögondiagnostik. Det är istället så här att homeopater kanske ibland kombinerar sin behandling med någon örtmedicin och kanske gör en inledande ögondiagnostik. Men homeopati i sig, det är en vidskeplig föreställning om att bota lika med lika. Har patienten huvudvärk så ska denna botas med något ämne som normalt ger upphov till huvudvärk. Och metodiken är då den att man späder ut en blandning med detta ämne i en sån omfattning att det till slut bevisligen inte finns en enda molekyl kvar av det här ämnet. Men man menar liksom att spädningsgraden är själva finessen i homeopatin. Och därför finns det en mängd olika spädningsgrader definierade. Och man börjar så här med att man tillverkar en grundlösning bestående av 1 gram av det aktiva ämnet och det blandar man med 99 gram vatten. Då har man fått en bastinktur. Sedan då första spädningsgraden, det får man genom att ta 1 milliliter av den här grundlösningen utav bastinkturen och så tillsätter man 99 milliliter vatten. Ibland tar man 9999 milliliter vatten. Och då har man fått första spädningsgraden. Sedan så upprepas samma spädningsprocedur till olika nivåer. 12:e graden anses vara bra för akuta problem. 30:e spädningsgraden anses vara bra vid kroniska sjukdomar. Och ju högre grad av spädning, ju starkare blir det homeopatiska preparatet, menar man, konstigt nog. För det finns ju till slut inte en enda molekyl kvar i det här vattnet, utav det aktiva ämnet som man då startade med. Och sen då vid själva blandningsprocessen så ska också kosmisk kraft tillföras preparatet genom skakningar eller bankningar. Och det här är en vanlig föreställning inom New Age där man tror att kosmisk kraft, vad det nu är, kan överföras med olika metoder. Homeopatins skapare, det var tysken Samuel Hahnemann som föddes 1755. Han hade ett dokumenterat intresse för mystik, okultism och österländskt tänkande. Och det här intresset det odlade han inom frimurarna där han var medlem redan i unga år. Ju mer man fördjupar sig i homeopati, ju mer inser man att homeopati bygger just på österländsk filosofi. Begrepp som gång på gång återkommer det är att komma i harmoni med världsenergin och med överjordisk vishet och så vidare. Samuel Hahnemann kallade Jesus för ärkesvärmaren och så utsåg han istället kinesen Konfucius till den mänsklighetens välgörare som skulle föra oss direkt till Gud. Men vi som är kristna vet att Jesus själv sa att jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Och jag hoppas att den bakgrund jag har gett dig här nu till homeopatin gör att du känner att detta inte är något som man bör syssla med. Homeopati handlar alltså inte om örtmediciner och det är inte vetenskapligt. Homeopati är rent kvacksalveri och okultism. Nu ska vi ta en liten titt på feng shui och det som man kallar för currylinjer. Feng shui är en slags skrockfull spådomskonst som härstammar ifrån Kina och som grundar sig på den kinesiska läran om krafterna yin och yang. Dessa krafter sägs finnas i allting och representera ont och gott. Inom feng shui finns en föreställning om att jorden är överdragen av osynliga men kraftfulla energilinjer, de så kallade currylinjerna. En del är ju gynnsamma utav de här linjerna, andra är ogynnsamma. Och ska man uppleva harmoni och framgång i livet så måste man balansera yin och yang-krafterna i alla sammanhang Och det här kan göras genom att rätta livet efter hur currylinjerna förhåller sig till ens tillvaro. För att lokalisera currylinjerna så använder man sig av en slagruta, en pendel eller en så kallad feng shui-kompass. Och sedan så styr detta då hur man placerar allt ifrån sitt hus och trädgård till hur man möblerar sitt hem och hur man hänger upp sina tavlor etc. Till exempel så ska man inte ha en toalett i fel del av huset, för då kan äktenskapet bli nedspolat. Står din säng på en ogynnsam currylinje så måste du flytta den. Man ska inte ha en rak väg fram till entrén på huset, för då pekar det giftpilar in mot hemmet, säger man, och de ger olycka. Men har du tavlor med rätt bilder och färger, ja då kan det leda till rikedom. Den här typen av tro, det kan leda till ett liv i ständig oro över om man är i harmoni med feng shui eller ej, för att yin och yang ska vara i balans. Och det innebär att den här skrockfullheten till slut blir herre över hela ens liv, eftersom feng shui gäller på alla livets områden. Ur Bibelns perspektiv är det här frågan om avgudadyrkan. Sysslar du med feng shui så ger du detta makt och ära istället för att ge all ära och makt åt Gud. Något annat än Gud har blivit herre över dina beslut. Men vill du vara ett Guds barn så kan du inte blanda in sånt här i din relation med honom. För som ett Guds barn så ska du gå med alla dina behov till Gud. När det gäller då sådant här som akupunktur, homeopati, feng shui med mera, så tycker jag att man ska ha den generella hållningen att bara för att någonting fungerar så är det inte säkert att det är okej att använda sig av det. Ibland kan det vara frågan om rena placeboeffekter, men ibland så är det frågan om okulta krafter. När vi blir nyfikna på någon undergörande metod så ska vi också fråga oss om det finns kopplingar till okultism, spådomskonster, astrologi och så vidare. Finns det sådana kopplingar så ska vi absolut inte testa dessa metoder. Även om det kan vara till synes oskyldigt i början så leder ofta den här typen av företeelse till ett allt större intresse av sådant som erbjuds från det okulta smörgåsbord som man har dukat upp inom New Age. Och rätt som det är så är du fast och behärskad av dessa läror och krafter, och hur det då blir med din eviga hälsa, ja det är det som du måste väga mot det positiva som du upplever ifrån alternativmedicinen. Nu ska jag bara säga något kort om astrologi och horoskop. Många tror idag att astrologi är något som fungerar och därför läser man gärna horoskop eller beställer horoskop. Vi ska då läsa vad Gud säger om detta i Bibeln. Och vi läser från 5 Moseboken kapitel 4 vers 19. Och det är ju i Gamla testamentet. När du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himmelens hela härskara, låt dig då inte förledas till att tillbe dem och tjäna dem. Och det var slut på citatet där. Oavsett om du upplever att astrologi fungerar eller inte, så kan du inte vara ett Guds barn och samtidigt låta dessa spådomskonster ha inflytande över ditt liv. Du måste välja en väg. Nu ska jag sist ge lite tankar kring det här med positivt tänkande, visualisering och självläkedom. Inom New Age så finns det en stark föreställning om att det materiella här på jorden bara är en illusion. Och därmed är allt det onda som vi upplever också bara en illusion. Och därför så menar man att det endast handlar om att tänka positiva tankar för att få ett bättre liv. Precis så undervisar också många guruer inom hinduismen. I vårt samhälle idag marknadsförs en mängd olika terapiformer som just tjänar denna lära om positivt tänkande. Tanken styr vad du får, menar man. Du ska bara tänka och försöka visualisera, alltså se framför dig det du vill ha. Tänker du positivt blir livet positivt. Tänker du på en frisk kropp så blir din kropp frisk. Tänker du på pengar så blir du rik. Och det här innebär att man liksom förandligar människans jordiska situation där valet helt och hållet är hennes egna. Man är själv Gud och avgör vad som är bra och dåligt och vad man vill ha och vad man inte vill ha. Och detta är grunden i undervisningen om positivt tänkande inom New Age. Konsekvensen av den här läran är att alla fattiga och lidande människor bara tänker fel tankar. Det är deras eget fel att livet ser ut som det gör. Och tyvärr förekommer ungefär sådana här tankar också i vissa kristna kretsar. Men det är helt obibliska tankegångar. Den här läran om positivt tänkande, visualisering och självläkedom, det är inget annat än ett sätt att rättfärdiga eget överflöd eller strävan efter överflöd. Och det blir ett hån mot de som lider och är fattiga i våran värld. Det här handlar om konsumism, egoism och habegär och det går tvärt emot Bibelns budskap om att offra sitt egna för att hjälpa dem som har det sämre. Och där är Jesus den enda fullkomliga förebilden. Nu tänkte jag avsluta här och som jag sa tidigare så har jag förståelse för dig som lider och oroar dig på olika sätt. Men jag tror ändå att vi begår ett stort misstag när vi söker snabba lösningar och inte låter prövningarna verka det som de ska verka. Då missar vi Guds lösning på våra problem och vi jagar istället fram i livet som osaliga andar. Och då möts vi av en ond makt som alltid är beredd att ge oss frestande, snabba lösningar. Och han vill leda oss bort ifrån sanningen och in under inflytandet av onda andars läror. Och jag hoppas och ber att vi istället skulle försöka leva med den bibliska inställningen att denna världens lidande inte på något sätt motsvarar den enorma härlighet som ska uppenbaras och bli vår hos Gud i evigheten om vi är frälsta genom Jesus. Sätter vi vårt fokus istället på det himmelska så blir bekymren här på jorden inte lika stora och vi blir inte lika lätt lurade iväg på villovägar i sådana fall. Min avsikt med de här två radioprogrammen om New Age, det har varit att varna dig för den planlagda förförelse som kommer inifrån New Age-nätverkets innersta kretsar. Och jag har velat göra dig uppmärksam på att många av de nyandliga företeelser som vi ser i vårt samhälle idag, de är inte så oskyldiga som man tror. De är i realiteten New Age-nätverkets tentakler ut till vardagssvensson för att snärja henne och honom in i de okulta läror som ska förbereda människorna till att ta emot och hylla den världsledare som man vill sätta på tronen. Han är den politiska och religiösa diktator som Bibeln kallar för antikrist. Det förrädiska är att den här personen kommer som en fredsförste och som en Kristusgestalt och att han kommer före Jesu återkomst. Upplever du nu, efter vad du har hört i de här två programmen, att du har orenat ditt liv med någon av dessa nyandliga terapier, metoder eller läror och att du vill göra dig fri ifrån detta, så ta tag i det riktigt ordentligt och seriöst. Bekänn allt för Jesus och be om förlåtelse. Avsäg dig i Jesu namn allt som du har tagit in av tänkande, läror och eventuella mantran och överlåt på nytt hela ditt liv till Jesus. Tvätta dig ren i Jesu blod genom att tacka för att hans blod renar dig från all synd och skuld och bundenhet. Tacka Jesus för att du hos honom nu får den förlåtelse, befrielse, kärlek, glädje, frid, läkedom som du har längtat efter och tacka för att det är hos honom som du får ett löfte om evigt liv.